Du lyssnar på Vatten, en historia om människor och civilisationer av Andreas Karlsson. Inläst av mig, Johan Svensson. Inledning. If there is magic on this planet, it is contained in water. Lauren Isley. En resa längs Nilen. Floden flyter fram med värdighet och kraft. Mörkt, stålgrått vatten som med fart kröker sig genom stadens östra förorter. En känsla av ödmjukhet smyger sig på inför naturens krafter och vattnets omutbarhet. Jag är i Sudans huvudstad Khartoum. Från bryggan vid den bedagade marinan på Blue Nile Sailing Club kan jag se Al-Muknimr-bron dra ett rakt streck över floden. Bortom den, mötet mellan blå och vita Nilen. Här trycks vattenmassorna från 10 länder samman till en av världens mest mytomspunna floder. Ett livgivande och omstritt vattendrag som på färden norrut trotsar öknens dominans med självklarhet och självförtroende. Vilket gör att människor kan leva där det inte borde vara möjligt. Få platser är bättre lämpade som startpunkt för berättelsen om vattnets historia och betydelse. Romantiker har kallat mötet mellan blå och vita Nilen för den längsta kyssen i världshistorien. Alla vi som lever i en modern civilisation står i skuld till den kyssen, på samma sätt som vi står i skuld till Eufrat, Tigris, Indus och de kinesiska giganterna Huanghe och Changjiang. Vi har vattnet att tacka för vårt välstånd och vår livsstil. För politisk, teknisk, ekonomisk och social utveckling. Varje betydelsefullt framsteg i världshistorien är intimt förknippat med vatten. Kanske ska vi också frukta vattnet. Dess obarmhärtiga kraft och skoningslösa bestraffning av människans respektlöshet. Det finns lika många exempel på vattnets förbannelse som på dess välsignelse. Sett i historiens backspegel verkar ett av mänsklighetens största misstag vara tron att vi en gång för alla ska kunna kontrollera vattnet. Nilen är ett utmärkt exempel. Min resa har tagit mig från Afrikas centrala delar längs med det vattendrag som i årtusenden dikterat villkoren i en hel region. Det är samma väg som våra förfäder tros ha tagit då de för miljontals år sedan sökte sig ut i världen från mänsklighetens vagga i östra eller södra Afrika vidare mot Asien och Europa. De lät sig vägledas av vattnet på färden norrut. Från Khartoum reser jag genom öknen, den väg som många lokalbor fortfarande föredrar trots att det finns en ny, snabbare väg längre västerut. Det enda riktmärket i det öde landskapet är resten av den järnväg som en gång i tiden hjälpte britterna att med ångkraft kolonisera Afrika. Den var tänkt att ingå i det brittiska imperiets sammanhängande järnvägsförbindelse mellan Kapstaden i söder och Kairo i norr. Så blev det aldrig. Konkurrensen mellan kolonialmakterna, två världskrig och sedan de afrikanska staternas självständighet kom i vägen. Idag ligger rälsen öde och järnvägsstationerna förfaller. Här finns inga permanenta samhällen och det går timmar mellan tecknen på liv. Men när mörkret faller syns eldar på avstånd. Några dagar senare stannar jag till på en av världens torraste platser. I den lilla byn Wadi Halfa vid Nubiska sjöns strand i norra Sudan skiner alltid solen. Den årliga nederbörden räknas i enstaka millimeter. Moln är en nästan okänd företeelse. Många av de drygt 15 000 invånarna i den dammiga småstaden livnär sig på gränshandel med Egypten. Landvägen över gränsen är för det mesta stängd för privat trafik, så hur märkligt det än känns går resan mellan de båda ökenländerna med båt. Det finns få regioner på jorden där ett vattendrags betydelse är så...